Lysande lagom.
Lysande lagom är tillbaka, podden om svenska språket, svenska kulturen och svenska samhället kanske man kan säga också. Det är med mig Emil Molander och med min kära kollega som heter
Sophie Tegsveden Duvå, och jag är ju nästan fransk. Min svägerska var här. Vi säger man svägerska, min mans syster.
Ja, det är svägerska.
Ja, men precis. Nej, men hon var här någon gång när mina barn var väldigt, väldigt små. Jag tror att de var ett år. Jag har ju tvillingar, födda 2014. Och då, hon har inga barn själv, eller hon hade inga barn själv. Nu har hon en son. Men hon berättade då för mig att hur det här med potträning funkar. Hur mina barn skulle sluta med blöja. Och då sa hon så här, ja men det där med blöja, det behöver man inte fundera så mycket på. För att det löser sig av sig själv när barnen börjar skolan. För då tycker de det är pinsamt att ha blöja.
När de börjar skolan? Ja. Då vilken ålder börjar man skolan enligt henne?
Ja, det gör man ju när man är tre då i Frankrike. Och för mig, med den svenska kulturen, när man enligt mig då börjar den riktiga skolan när man är sju, så lät det här ju så här superabsurt. Men det speglar ju lite vår syn på liksom, vad skola är, vad skolan har för syfte, när skolan bör börja och sluta och så vidare. Och allt det här är ju väldigt kulturellt.
Men har de obligatorisk skola från tre års ålder?
Nej, det är nog lite mer avancerat än så. Men i princip så kan man välja att börja något som är kanske det man skulle kalla förskola när man är tre. Men det är inte som den svenska förskolan, utan det går ut på att man ska lära sig läsa, skriva och räkna. Och sen när man börjar det som är liksom den riktiga skolan, när man är fem, då förväntas man redan kunna det här. Så att det ska man antingen då lära sig hemma med sina föräldrar eller i förskolan. Så att lära sig läsa, det är inte något man gör i skolan, utan det gör man innan.
Oj. Men man lär sig läsa hemma och inte i skolan. Har de verkligen ingen lästräning i skolan alls?
Antagligen så övar man på att läsa, men att liksom att man kan inte komma till skolan och inte kunna bokstäverna, det anses liksom, då har man gjort fel som förälder.
Ja, men i Sverige är det lite annorlunda, va? För att där är det ju mera så att vi har ju någon sorts filosofi att barnen ska få vara barn så länge som möjligt, de ska leka. Jag hörde någon säga så här, nej men håll inte på och lär barnen bokstäver innan de börjar skolan, det är bättre att försöka lära dem att vara en bra kompis innan. Så att det kommer funka bra i skolan, ungefär.
Mm. Ja, men det är nog väldigt, väldigt typiskt för den svenska liksom, kulturen och synen på barn. Och jag tror att det finns en stark tro på att man lär sig att det är väldigt viktigt för barnens utveckling att de får leka fritt och inte liksom styras in i en massa pedagogiska lekar.
Just det. Ja, det är ju det som är vidrigt med många utländska barnprogram och sånt där och barnböcker, att det handlar om att man ska lära sig saker enbart. De ska alltid hålla på med sånt. Det där har vi pratat om när du pratade om franska barnböcker också. Det ska vara fostrande, allting.
Ja, men precis.
Vi har ju lite mera så att det ska vara kul för barnen i början.
Ja. Men det är, alltså när man kommer till Sverige som förälder från ett annat land och har sina liksom referenser från där man själv har växt upp eller där man känner folk som är barn och sådär, då kan det ju vara lite trixigt liksom att förstå sig på det svenska systemet. Men jag tänker just på det här ordet förskola, som man väldigt ofta översätter till preschool, även om det kanske, jag tänker konnotationen för den som vet vad en preschool är kanske inte alls motsvarar vad som är förskola. Men,
hur
men,
då?
Ja, men jag tror att om man har preschool i ett annat land, då motsvarar det kanske mer förskoleklass eller ettan. Alltså det är någonting där man liksom lär sig bokstäver och liksom förbereder sig väldigt mycket för liksom skolan.
Man har lektioner i preschool.
Absolut, man har definitivt lektioner i preschool.
Ja, det har man inte i förskolan.
Nej, precis. Men ordet förskola innehåller ju också ordet skola. Så det jag upplever med många utländska föräldrar, det är ju att de tror att förskola är skola. Och de pratar om förskola som skola. Och nu ska mitt barn gå till skolan och hur fungerar det med ledighet i skolan och varför har de inga lektioner i skolan? Ja, och sen, jag tänker att när man skickar sina barn vidare, nu går de i förskoleklass, jag tror sedan 2018 är det obligatoriskt och sen går de vidare in i lågstadiet. Men för mig som liksom etablerad svensk, då är det där en ganska stor liksom förändring i barnens liv. Att nu går man från det här liksom leka och gegga till att liksom sitta vid en skolbänk. Men jag tror att den där gränsen kanske inte riktigt ter sig så tydlig för den som kommer från ett annat system. Att,
ja, just det.
Att man kanske inte vet heller att det finns andra förväntningar på en själv som förälder och på barnet. Att man kanske måste komma i tid när den så att säga, riktiga skolan börjar. Vilket man inte egentligen behöver göra i förskolan.
Nej, just det. Precis, ja. Det där är en skarp gräns för oss. Nej, men precis. Nej, och om man redan kan läsa och räkna sådär när man börjar förskoleklass eller ettan så kommer det ju vara ganska långsamt och tråkigt. Det tror jag många har upplevt. Första tiden kan gå väldigt, väldigt segt i så fall.
Mm. Och det är ju många också som kommer från andra länder som har barn i svensk skola och så ser de sina liksom kompisar eller syskons barn i andra skolor i andra länder och upplever att, ja men oj, gud vad det går långsamt i Sverige. Sådär.
Ja, det gör ju det. Men kommer svenska barnen i kapp sen då på något vis?
Vi har väl ingen evidens för någonting.
Jo, men vi har ju PISA-mätningarna. Där ligger ju Sverige någonstans på mitten numera. Men, men då, ganska dåliga på matte, tror jag, jämfört med många andra länder. Men det handlar väl lite om vad skolans syfte är på något vis. För att i Sverige så är det som att skolan går inte ut på att man ska få höga kunskaper. Det är inte det, utan skolans syfte är att vi ska bli goda medborgare. Och att vi ska lära oss att tänka själva på något vis.
Ja, men precis. Grundläggande kunskaper tycker jag, det ingår väl ändå i skolan.
Jo, det ingår, men det är inte huvudsyftet.
Nej, det är inte huvudsyftet, utan det är ju lika viktigt att man ska så att säga, lära sig om det vi kallar för demokrati. Liksom, och hur det fungerar att arbeta i en grupp och fungera i en grupp och vara en del av samhället.
Och ja, man får lära sig... och jättemycket om rådande värderingar.
Jättemycket värderingar och jättemycket liksom, praktiska saker också. Jag menar, mina barn får gå ut och lära sig så här, gå i trafiken när de är i skolan. Ja. Det skulle man inte göra i Frankrike, det skulle ju liksom vara waste of time.
Just det.
Ja.
Jag hade en kursdeltagare från ett europeiskt land och hon var själv väldigt högutbildad, men hennes barn då, som skulle börja skolan, hon var lite bekymrad över det där för att hon var en sån här lite flummig typ som hade snöt in på det här med avskolning.
Avskolning?
Ja, det finns inom vissa flumkretsar så är det så här att skolan, den representerar ju ett fyrkantigt tänkande och en likriktning. Och i skolan så ska alla barn in i samma folla och bli någon slags robotar. Så därför är det bättre att inte gå i skolan. Finns det vissa som tänker. Och hon hade lite sådana idéer. Och jag försökte förklara på något vis att ja, men den svenska skolan har väl en viss del av det här. Men framförallt så går det ju mycket på att man ska tänka själv. Och vi tar ju till och med det alldeles för långt, upplevde jag själv när jag gick i skolan. Att man kan svara vad som helst på en fråga nästan i många ämnen. Och det finns inga felaktiga svar, utan tänk lite själv. Och hur tror du att den här sagan slutar? Och vad tror du skulle vara en bra sak i framtiden? Det är ju jättemycket det som svenska skolan går ut på. För mycket.
Ja, jo, men ibland så får man ju nästan liksom, det vore ju i en perfekt värld så skulle man ju få liksom grundkunskaperna och fakta och sen liksom lite olika metoder som man kunde basera sina egna tankar på, men det upplever jag också att väldigt ofta så får man nästan ingenting, men ska bara sitta och tänka.
Just det.
Vilket känns lite som att det blir rundgång.
Ja, det är lite mycket sånt. Så att det där med avskolning är inte riktigt nödvändigt. Vi har redan infört det på något vis i skolan.
Precis. Nej, men en annan kulturkrock är ju det här att skolan disciplinerar ju inte barnen särskilt ofta. Så det är inte, man ser ju kanske i det svenska samhället inte att skolan har som uppdrag att uppfostra barnen. Utan det är ju så att säga föräldrarnas eller vårdnadshavarnas uppdrag.
Ja, alltså skolan ska fostra barnen till att bli goda medborgare, men det är inte skolan som ska se till att barnen sköter sig i skolan på något vis.
Nej.
Man blir inte straffad om man är stökig i skolan, utan det som händer är att föräldrarna blir dit kallade eller läraren ringer till föräldrarna och säger att ja, din lilla son var lite stökig idag och var inte tyst. Och så förväntar man sig att föräldrarna ska göra någonting åt det.
Mm. Ja, men det där är jätteintressant. För det hände, min dotter går i trean och vi fick ett ett mejl här för några veckor sedan eller några månader sedan att det var liksom, hade blivit alldeles för stökigt i klassen och det blev liksom ett extra insatt föräldramöte. Och min man, han blev så otroligt chockad över att liksom läraren bjöd in föräldrarna för att berätta att det var stökigt i klassen. Mm. Från min mans franska perspektiv så blev det ju här som liksom att läraren på något sätt blottade sitt enorma misslyckande. För att, ja, att liksom, han inte hade lyckats med sitt uppdrag i skolan. Ja. Och sen skulle han dessutom liksom bjuda in föräldrarna att liksom se honom tappa ansiktet. Ja. Men jag som svensk, ja men det är ju klart han ska göra det. Liksom. Nu ska han prata med föräldrarna, se till att de tar tag i det här. Mm. Och sen föräldrarna går hem och skäms lite och liksom faktiskt prata med sina barn och barn. Få dem att uppföra sig korrekt i skolan.
Ja, men det där säger någonting om svensk kultur också. Vi tror att vi kan resonera oss fram till allting. Och vi pratar med barnen så kommer de förstå att i skolan ska de sitta och vara tyst. Mm. Det är lite naivt tycker jag. Och jag är lite ändå på din mans sida där. Att som lärare måste man för tusan ta kommandot över klassrummet. Det är ju bara så. Föräldrarna kan ju inte liksom radiostyra sina barn. Så att det där, ja, jag tycker att han har en poäng i det. Men det är klart att det är mitt ansvar att uppfostra mina barn så att de sköter sig i skolan. Men samtidigt måste också läraren ta tag i det. Säger jag som själv är lärare.
Ja, nej, men jag tänker det är väl lite sådär, jag vet inte om jag drar för mycket växla här, men att det är liksom en liten luthersk grej nästan det här, att liksom man ska tänka själv och man ska göra rätt själv utan att det står någon liksom präst och liksom pratar mellan Gud eller samvetet och en själv och liksom kontrollerar. Om man jämför med katoliker som då, där handlar det väldigt mycket om att man liksom ska övervakas av en auktoritet och sen göra rätt. Och där pratar vi väldigt mycket om hemma också, att en fransman letar ju alltid efter liksom ett sätt att fuska eller liksom göra fel eller liksom sno något till och med. Bara ingen tittar så gills det inte.
Det har han sagt som själv är fransk, inte du som säger det.
Bara det är han, så att vi inte blir han är själv som har sagt det här. Och jag menar med sno, det var någon gång när vi gick förbi någon liksom buffé som ingen övervakade. Då var han tvungen liksom att sno en liten kaka eller någonting bara för att... Medan jag och mitt liksom protestantiska samvete är liksom, nej, men så där får man inte göra. Så jag tror att den här skolkulturen bygger lite på det, men att självklart fungerar det inte i praktiken som du säger.
En annan sak som jag tror att många utländska föräldrar inte riktigt har koll på, och även många svenska föräldrar, det är det här med friskolor. Mm. Och hur det fungerar liksom rent ekonomiskt. Vi har ju kommunala skolor och kommunerna har ett ansvar för att ta emot alla elever. Men så finns det aktiebolag också som startar skolor. Och man kan ju prata jättelänge om det här och det är liksom en politisk fråga. Men det man ska vara medveten om är att om du sätter ditt barn i en friskola, då går alla pengar för den eleven till det här aktiebolaget. Och aktiebolaget får göra vad de vill med de pengarna. De får ha hur låg lärartäthet som helst. De får skicka hur mycket som de vill, som de vill i vinst. Men, och det här är ju poängen, om kommunala skolan får högre kostnader för sina elever, då får även friskolorna mer pengar.
Mm.
Och problemet som uppstår är att friskolorna tenderar att dra till sig högutbildade föräldrar som sätter sina barn där. Kvar i kommunala skolan blir många som har kanske olika problem, som behöver mer resurser, som är lite dyrare. Så då får kommunala skolan högre kostnader och då kompenseras friskolorna. Systemet är så dumt, så då, även om friskolorna inte har högre kostnader så får de en kompensation för det. De får
mer pengar. Dränerar systemet lite där på pengar.
Ja, det är bra att känna till det i alla fall. Sen får man väl välja vad man vill, men...
Ja, men precis. Men jag tänker att det finns lite statistik som också visar att om man tittar på barn som har föräldrar från andra länder och framförallt från västvärlden, alltså till exempel USA eller Tyskland, då tenderar det att finnas fler sådana barn, en högre andel sådana barn i friskolor än kommunala skolor, vilket tyder på att den här målgruppen är lite mer benägen att välja friskolor. Och jag tror, baserat på absolut ingenting utom mina ökända Facebook-forskningar, att många som kommer från andra länder tolkar alltså friskolesystemet som ett ekvivalent, alltså en motsvarighet till de här privatskolorna som finns i många länder.
Mm.
En privatskola, det är ju liksom, ja men man betalar sin skatt och så går det liksom gemensamma medel till de liksom statsägda eller kommunalt ägda skolorna, och sen så kan man välja då att själv finansiera så att ens barn går liksom i en annan skola som finansieras av privata medel, och det är ju liksom, det make väl sens liksom att man gör det, och det brukar också vara så att i många länder så är de privata skolorna bättre. Att en person som har råd att sätta sina barn i en privatskola kommer också göra det för att barnet ska få en högre utbildning.
Ja.
Och det jag ser i de här Facebookgrupperna med många utländska föräldrar är att de resonerar lite likadant när de kommer till Sverige och gärna vill sätta sina barn i friskolor för att de tror att det, likt privatskolorna, garanterar en hög, bättre utbildning.
Mm. Det är väldigt många som tror det, men det är inte så.
Nej, det är klart det finns många bra friskolor och jättemånga bra lärare som jobbar i friskolor. Men det är definitivt inte en garanti för att det är bättre än en kommunal skola. Och i många fall så kan det vara, man kan få en mycket bättre och mer kvalitativ utbildning i en kommunal skola. Vilket kan vara väldigt svårt att sätta sig in i om man kommer från ett annat system.
Ja, och sen så tror jag många tänker lite kortsiktigt med språket också. För de tänker så här, ja men vi sätter barnet i engelska skolan. Där är ju stor del av undervisningen på engelska, det blir lättare. Men problemet är ju att barnen som går där inte får lära sig till exempel begrepp inom kemi eller samhällsvetenskap på svenska.
Mm.
Så att om man redan då pratat annat språk hemma och så pratar man engelska i skolan, det är självklart att det kommer inverka negativt på inlärningen i svenska.
Mm.
Och så blir det problem sen när man kommer i gymnasiet, för där är det nästan alltid på svenska i de här ämnena.
Ja men precis, om man tittar på IES, alltså Internationella Engelska Skolan, de har ju alltså 50 grundskolor i landet, men endast en gymnasieskola. Sen finns det väl några andra gymnasier på några platser i Sverige där man kan få sin undervisning på engelska, men alltså majoriteten av de barn som lär sig de här liksom samhälls- och naturorienterade ämnena på grundskolenivå kommer inte kunna komma in på ett gymnasium där de får fortsätta läsa de här ämnena på engelska. Så att där man skjuter ju upp problemet.
Vad sa du? De kommer inte komma in på gymnasiet?
De kommer inte komma in på ett engelskspråkigt gymnasium. Så att väldigt många kommer behöva byta språk mellan nian och gymnasiet om de har lärt sig, om de har gått i liksom en engelskspråkig utbildning.
Mm, de måste gå ett svenskt gymnasium. Exakt. Fast de inte kan de här begreppen på svenska.
Ja,
mm.
Och det borde ju vara så också, tänker jag, att gymnasiet, där kanske det spelar störst roll så att säga, om man faktiskt lär sig någonting, om man vill komma in på högre utbildning och sådär. Så det tror jag att många föräldrar från andra länder kanske inte medvetna om och tänker igenom konsekvenserna när de sätter sina barn i engelskspråkiga skolor. Jag tror också, för det är många skolor, inte bara IES, men många skolor som kallar sig international, och som jag förstår det så är det många som tror att det inte är liksom den svenska läroplanen som gäller, utan att det är någon liksom internationell läroplan som gör att deras barn får en liksom utbildning som då passar bättre i globala sammanhang.
Mm, men det är det inte, utan det är bara något företag som har kommit på att om vi sätter dit ordet international så tror folk att det är bra.
Ja.
Och så är det vissa som har kommit på att om vi har undervisning på engelska, då kanske vi kan anställa lärare från andra länder. Och de kan vi ge lite lägre betalt. Och de kommer inte förstå sina rättigheter lika väl. Och ja, det är en smart affärsmodell. Det blir billigare. Mer pengar till aktieägarna.
Mm. Mm. Med brasklappen här, inte alla friskolor.
Nej, okej. Du har ju skrivit en bok som heter Parenting in Sweden, där man kan läsa om sånt där. Och där har du skrivit om nationella prov. Kan du berätta varför du tar upp det?
Ja, men jag tänkte fråga dig så här. Min dotter går i trean, hon ska göra nationella prov här om några veckor. Vad har du för tips till henne?
Följ instruktionerna som står på pappret. Det är allt.
Ja, mitt tips har också varit liksom, ja men det löser sig, det gör ingenting om det går åt helvete. Vilket då har orsakat en del problem då här hemma i vårt fransk-svenska hushåll. Nej men nationella prov gör man i den svenska skolan i trean, sexan och nian i grundskolan. Men många föräldrar som kommer från andra länder, de är ju helt säkra på vad nationella prov är.
Tror de att det är examensprov på något vis?
Ja, för i de flesta länder så har man, liksom, i Storbritannien har man GCSE, i Frankrike har man BAC, och sen i många andra sydeuropeiska länder har man något som heter Matura eller någonting liknande, som är någon slags avslutnings- eller slutprov på grundskolan till exempel. Och det som är liksom utmärkande för de här proven är att de har enormt stora konsekvenser. Alltså resultatet på det här provet är ju slutbetyget. Så att det som man har gjort innan i skolan och det som man har skrivit liksom på andra prov eller det som man har skrivit på uppsatser, det har ju liksom bara varit något slags träning inför de här slutproven. Mm. Och då när man kommer till Sverige och hör ordet nationella prov, ja men då drar man slutsatsen att det här är samma sak. Och det är ingen som informerar en om att det inte är samma sak.
Nej, just det.
Och många föräldrar säger till sina barn liksom, du måste plugga som 17 liksom, för det här har jättestora konsekvenser på ditt liv.
Ja, nej, det har man ju missat. För det första så i trean så får man inga betyg. Man får först sina första betyg i sexan. Och sen har läraren som uppgift att ja, du ska titta på nationella provet när du sätter betyg, men det är inte bara det. Du ska ta hänsyn till alla tillgängliga kunskaper om elevens kunskaper när du sätter betyg. Så att nationella provet motsvarar inte alls det där som det gör i andra länder. Nej. Vi har inga examensprov alls i Sverige längre.
Nej, precis. Och det är som du säger, det är alla kunskaper. Det är olika små prov, inlämningar, många grupparbeten kan det vara i Sverige. Ja. Även på liksom gymnasienivå där man betygsätts.
Mm.
Och även så brukar liksom, alltså ett sätt att visa sina kunskaper, det är ju att vara liksom aktiv på lektionerna. Att ställa frågor, att visa att man kan tänka själv som du har pratat förut. Att liksom svara på frågor och så vidare. Och det här är ju någonting som kanske inte räknas alls i andra länder. Och man kan istället som förälder kanske säga att det är väldigt viktigt att du är tyst på lektionerna.
Just det.
Och sådär. Vilket faktiskt inte kommer gynna de här eleverna när de ska betygsätta sen.
Nej, precis. Nej, man ska ju visa sina kunskaper även på lektionerna. Så det är viktigt att prata också.
Det är viktigt att prata. Och det tror jag väldigt många missar. Och jag tror också att den svenska skolan i samtal med föräldrar eller i kommunikation som de skickar ut till föräldrar missar det här kulturella perspektivet och tar för givet att alla vet vad nationella prov är till exempel, att alla vet hur betygssättningen fungerar.
Ja.
Man är lite blind där för sin egen kultur, tror jag. Och jag tycker det är en väldigt viktig fråga i och med att man tänker på att en så stor del av Sveriges föräldrar faktiskt kommer från andra länder.
Ja. Det har de missat. Det fanns en webbsida förut om svenskaskolan.se där de hade en massa information om det på olika språk. Men den har de lagt ner av någon anledning.
Ja. Sen ibland hittar man information. Skolverket har till exempel tagit fram brev om nationella proven som finns på jättemånga språk. Så det är ett jättefint initiativ liksom. Men även där så är det är översatt från svenska, men man har inte gjort någon liksom kulturell anpassning, utan den som läser det här brevet kan mycket väl tolka in sina liksom förutfattade meningar utan att de blir utmanade av den här informationen. Skolverket, jag skrev till er och berättade och fick ett svar att ni hade mottagit ett mejl, men
inte
sen var ni inte intresserade av mitt perspektiv här.
Okej, vad synd. Ja, synd.
Synd.
Skolverket är ju en myndighet som har vissa utmaningar, tycker jag.
Ja. Nej, men sen är det en annan intressant sak som jag tycker präglas väldigt mycket av den svenska kulturen. Det är ju utvecklingssamtal.
Just det, kan ju vara en pina för alla inblandade. För att det har varit en trend ett tag att det ska vara elevledda utvecklingssamtal. Och då har de ägnat lektionstid åt att lära då små 10-åringar eller ännu yngre att leda ett samtal. Och då, jag har suttit med sådana där, både med mina egna barn och även som tolk faktiskt. Och då är det någon blyg liten stackare som säger, först säger läraren, ja, ska du inleda samtalet nu då? Och så säger barnet, välkommen till mitt utvecklingssamtal. Alltså det är så dumt. Det är idiotiskt. Alla ni lärare som håller på med elevledda utvecklingssamtal, sluta genast. Ingen vill ha det.
Mm. Ja, men där är väl liksom svenskheten och demokratin och barnet som individ har väl gått lite för långt. För jag tänker i andra änden av spektrat är det här liksom, läraren pratar över huvudet på barnet, bara pratar med föräldern. Och det är liksom en envägskommunikation för läraren berättar liksom, så här är det, så här ligger det till. Mm. Och sen har man väl tänkt liksom, det är väl liksom, vi måste respektera barnet och bjuda in dem i diskussionen. Och det tycker jag, det är väldigt positivt. Men sen har det där gått liksom alldeles för långt, och det blir ju 20 minuter som inte leder till någonting.
Nej, och barnen sitter där och gissar vad föräldrarna vill att de ska säga och vad läraren vill att de ska säga. Alltså det är inte... Ja.
Så det är en källa till kulturchock, tror jag, liksom själva formatet. Men jag tror också att även det som sägs under utvecklingssamtalet bygger väldigt på att man har gemensamma referensramar och liksom kan tolka budskapet. Så jag har en son som är väldigt, väldigt bra på matte. Och där sitter vi liksom på utvecklingssamtalet. Ja, men här fick du faktiskt fel. Jag tycker du inte har jobbat särskilt bra med den här talsystemen eller vad det är någonting. Och så sitter vi och går igenom det här på ett ganska liksom kritiskt sätt. Och liksom, nu får du faktiskt bättra dig. Och
i det ämne som han är bra på.
Ja, i matten som han är väldigt bra på. Och vi vet alla som sitter där att han är ju liksom, han har en bok som är en hel årskurs för hans klasskamrater. Och han har väldigt liksom goda resultat på prov och allt möjligt. Men det är ingen som sitter och säger du är fantastiskt bra på matte. Utan vi sitter och fokuserar på det som kan förbättras.
Mm.
Och likadant om man kommer in på ett, eller tvärt emot, om man kommer in på ett utvecklingssamtal och läraren säger liksom, ja men vi tycker faktiskt att det går jättebra på matten, du jobbar hårt.
Ja, just det. Då betyder det att personen är på låg nivå i matte.
Ja. Och det här tror jag är jättesvårt om man kommer från en kultur där man får ett väldigt, väldigt direkt, liksom en direkt upplysning, och det är väldigt vanligt i många länder också att man har rankningssystem, så man får veta liksom, ja men din son ligger på nummer 18 av 23 liksom i matte.
Just det.
Och då kan man jämföra, ja men förra utvecklingssamtalet då låg han på 20 av 23, så ja men då har det skett en förbättring, eller förra utvecklingssamtalet låg han på 15 av 23, så ja nej, men det håller på att gå åt helvete, och så får man sig nästan som en utskällning då för att det går dåligt. Och då kan det vara väldigt, väldigt svårt att tolka det här, ja men det, du skriver fint, så säg, frågar du när du behöver hjälp.
Ja.
Det är ju mycket lätt att tolka det som att det faktiskt går bra.
Ja, precis. Jo, men vi är ju helt insnöade på att man ska uppmuntra så mycket som möjligt. Även när det verkligen går dåligt. Men, och att komma med en rankning på elever i första klass, vem som är bäst i matte, det är så långt ifrån svensk kultur som det bara går. Vi skulle aldrig kunna göra så.
Nej, men det skulle ses som ett övergrepp nästan, att liksom börja jämföra olika presterande. Jag tror
och vi har ju inte heller nivågrupperingar i som man har i många andra länder. Att det fanns förut, det fanns ju på 80-talet i alla fall, att man kunde ha särskild matte eller allmän matte. Om man var lite bättre så kunde man gå i särskild grupp. Men det gör man inte längre. Det tror det inte ens är tillåtet med nivågrupperingar.
Nej, men man ska vara i samma grupp. Och sen framförallt så tror jag att man liksom, det finns en syn att den här personen kommer kunna bli jättebra på matte. Den här personen kommer aldrig kunna bli jättebra på matte. Men vi kommer liksom försöka få alla att bli lite bättre än vad de är nu. Att man ser feedbacken som en typ av uppmuntran och inte en typ av, vad ska man säga, nivåbeskrivning. Vilket är väldigt speciellt, tror jag. Och också det här liksom att vi accepterar att någon inte är bra på någonting. Att man tycker att den här personen som verkligen suger på matte, liksom, det är en värdig klasskamrat liksom, som också ska få stöd och uppmuntran.
Ja, precis. Det finns ju, det där är ju lite konstigt, för att samtidigt så har ju lärarna ett krav på sig att alla ska uppnå godkänt. Vilket liksom enligt någon sorts kurva över
normalfördelningskurvan över IQ.
Ja, så är det kanske inte möjligt att alla ska få ett godkänt betyg i alla ämnen. Men det har ju lärarna som krav på sig. Så att det gör ju att man måste lägga väldigt mycket tid. Och det står även i skollagen att man ska lägga mer tid på de som behöver mer hjälp. Eller de som behöver mer hjälp ska få mer hjälp. Mm. Och det gör ju att om du då har ett barn som inte behöver så mycket hjälp eller som har lätt för sig i skolan, då kan det bli ganska tråkigt. Och jag har en dotter som tycker att det lätt blir lite trist i skolan för att det är ganska lätt. Och jag försöker förklara för henne att ja, men skolan är liksom inte till för dig. Vi är inte kunder här som har köpt en tjänst, utan det här är en samhällsservice som finns för gruppen, och man måste anpassa sig efter liksom de behov som finns generellt, inte individuellt.
Precis. Så det där kan nog kanske upplevas väldigt konstigt, tror jag, för den som kommer från ett land där man har högre alltså mer fokus på prestation, och också kanske tycker att det är en naturlag att många faller ifrån, att det kommer vara många som inte kanske blir klara med skolan. Det är många som får gå om flera årskurser till exempel, och det är ju väldigt ovanligt i Sverige. Jag vet att några exempel på några som har gått om, men det är ju inte någonting som man ser liksom varje år när man kommer in i skolan. Nej. Att det kommer in från en högre årskurs.
Nej, och det är ju oftast inte kanske bara baserat på kunskaper. Vi har inte ett examensprov i trean, om du inte klarar det får du gå om trean, utan det är ju kanske någonting som har med utveckling att göra och sådär. Nej, men precis. En annan sån där reflektion som jag hört av en utländsk kompis var att hon kom från ett annat land långt härifrån, och hon praktiserade i svenska skolan på något vis. Och hon sa att en stor skillnad var att ja, men i mitt land så är de små barnen lydiga och sitter stilla och är tyst. Men i gymnasiet så är de sviniga och liksom rebeller och försöker sabotera och förstöra och sådär. Och i Sverige är det tvärtom.
Mm.
Där är det de små som är stökiga och som liksom är barnsliga och håller på och flänger runt. Men sen på gymnasiet så har de liksom på något vis mognat och gjort ifrån sig det där. Och så är de lydiga och gör det de ska och tar eget ansvar.
Det är jätteintressant. Jag tror faktiskt det stämmer.
Jag tror det finns en sån tendens. Ja.
Ja. Ja, men det kan vara intressant för den som känner att liksom hoppet där ute, ja, men det kommer faktiskt lugna ner sig i klassen så småningom.
Ja, alltså vi är ju inte fokuserade på lydnad när det gäller små barn i det här landet. De ska inte lyda, utan de ska liksom utvecklas på något vis.
Sen är en sak som, vi har pratat om barn förut, men då hade vi ganska små barn. Och vi har ju båda två tvåspråkiga barn. Dina barn pratar tyska och svenska och mina barn pratar franska och svenska. Så det är ju det här med modersmålsundervisning / hemspråk.
Mm, det heter inte hemspråk längre, fast alla säger det, men det har inte hetat det sedan 90-talet. Jag vet inte varför det lever kvar. Modersmålsundervisning kallas det.
Mm, långt ord, det är därför det är jobbigt att säga det.
Mm.
Mm. Vad är dina tankar om detta?
Ja, det är ju ett sorgligt ämne på många sätt. Därför att tanken är så himla god att man ska kunna få utveckla alla språk som man kan. Men det är väldigt svårt att genomföra, för att det är ju bara vissa som ska ha det. Och då måste man lägga det utanför den ordinarie timplanen, så det blir någon sen eftermiddag. Det kan vara så att man är den enda på sin skola som har det här språket, ja, då måste man åka till en annan skola, och sen så är det modersmålslärare som måste åka mellan olika skolor som inte har en fast arbetsplats, så att det är ett väldigt låg status yrke. Så du har en timme på den skolan och sen ska du åka till andra änden av stan och ha en timme till, så vidare du inte tillhör en stor språkgrupp där man kan ha en fast modersmålslärare och en stor grupp, ja, då är det ett ämne som det är baserat på ren tur om det blir bra eller inte. Om hon lyckas anställa en bra lärare den här terminen, hon kommer garanterat sluta nästa termin för att det är för dåliga arbetsvillkor. Så då kan det bli bra, om inte kommer det kanske bli dåligt.
Mm. Ja, men det är ett väldigt ensamt yrke, tänker jag. Man kuskar runt där och kan nästan aldrig ha chansen att liksom prata med några kollegor eller bolla någonting. Man måste släpa på tunga grejer och sådär. Och precis som du säger, vi har ju haft erfarenheter av det här, att vår första fransklärare, det var en man från Ghana, så han var så fantastisk, han var världens snällaste, och han hade alltid med sig något gott som de fick äta, och så tittade de på Tintin tillsammans och så småpratade de lite. Det var liksom verkligen det bästa på hela veckan, tyckte våra barn. Men sen så skulle han flytta, och inkom en kanadensisk kvinna som har letat reda på någon läroplan för hem, liksom modersmålsundervisning på franska, som har utvecklats i Kalifornien. Och hon är stenhård. Och den här timmen en gång i veckan, det är ju liksom, där lär sig våra barn mer än vad de gör på hela veckan i sin liksom svenska skola. Det är enormt höga krav, väldigt tydlig feedback, det är väldigt mycket läxor, det är väldigt strukturerade läxor som följs upp väldigt strukturerat. Det är väldigt hög nivå på liksom vad som krävs i fråga om, ja, inte bara vad de säger och vad de gör, men även så måste de skriva en speciell skrivstil som de får kommentarer på, och så vidare och så vidare.
Oh, det låter ljuvligt, det är precis allt vad den svenska skolan inte längre är.
ja, men vi är jätteglada, men jag kan också säga här att liksom, det är också en källa till konflikt här hemma, att de måste gå på det här. Och min dotter blev så arg häromdagen, hon blev så arg och skrek över sin franska läxa att hon fick så här näsblodsattacker. Liksom. Så det är verkligen blod, svett och tårar för att bli bättre på franskan.
Men just det där med handstil, att skriva vackert, det är ju helt borta från svensk skola. Man ska skriva på dator, så att ni kommer märka gymnasieelever som knappt kan skriva läsligt för hand. Och sen att stava rätt, det är också helt ute på väldigt många ställen. Man behöver inte kunna stava. Det viktigaste är att man förstår vad någon menar. Vilket betyder att väldigt många har svårt att stava, svårt att skriva och svårt att läsa också. Det är en jättedålig sak med svensk skola i allmänhet, men det är inte så överallt. Men så därför så är det ju fint med någon som har lite struktur och kräver att de ska skriva läsligt.
Men jag har ju skrivit en bok som heter Parenting in Sweden, och det är lite komplement till Sarah Campbells jättefina bok Swedish for Parents, som hon skrev för några år sedan och som vi nu har tryckt i en ny upplaga. Men en sak som jag, en fråga som har väckts när jag har skrivit den här boken, för den ger en väldigt liksom detaljerad insyn i liksom hur svenska familjer lever och hur de gör och så vidare, och jag försöker ge så konkreta liksom exempel som möjligt på hur saker fungerar. Och till exempel en sak, det är det här med matsäck. Så i svenska skolor så får man ju typiskt lunch, skolmat, och det är gratis, och det är väl ganska nyttigt. Det är väl, ska motsvara 30% av varje dags näringsintag. Men då så blir det en liten utflykt, och så ska barnen ta med sig matsäck. Och det här har varit en ganska stor grej i min familj, för att min son till exempel, han är väldigt, väldigt mån om att passa in. Och då har han räknat ut att de flesta i klassen, de har pannkaksrullar med sylt med sig när de har matsäck, och då vill han också ha det, trots att han tycker att det är en dålig lunch, han tycker det är för sött och han mår lite illa, men han vill ändå ha det. Och jag kan också hålla med om att det kanske inte är det liksom mest näringsriktiga, men det, jag kommer inte bråka om det, utan han får sina pannkakor. Och det här har jag också skrivit i boken, liksom, en vanlig matsäck är till exempel pannkakor. Och kritiken som då kan vara berättigad är liksom, varför ska jag då berätta för de här utländska föräldrarna vad de ska ha med som lunch när deras barn ska på utflykt i skolan?
Ja, precis. Det får de väl välja själva?
Får de ju välja själva. De får skicka precis vad som helst, förutom då grejerna man inte får skicka med. Man får till exempel inte skicka med choklad, för det är godis. Men om chokladen är flytande, det vill säga varm choklad, då får man skicka med den.
Just det.
Ja,
logiskt.
Men det är alltid jättelogiskt. Men jag tror att väldigt många föräldrar, precis som jag, tänker väldigt mycket på att liksom deras barn ska må bra och känna sig trygga, trivas, vara liksom, känna sig som en del av gruppen. Jag tror att många, och jag tror att många barn, som min son är snart 10, liksom, att han, det är ju, det är väldigt viktigt för honom att passa in. Det är väldigt viktigt för honom att liksom att göra som andra. Att inte ha med sina konstiga samosas till exempel. Och jag tror att många föräldrar verkligen respekterar det och vill att deras barn ska passa in om de vill det. Att Och att det här handlar inte om att jag dikterar vad folk ska skicka med i matsäcken, men det finns en önskan hos många familjer att få vara normala eller liksom som alla andra i många situationer.
Just det. Man vill inte vara konstig jämt.
Nej. Och jag tror att vi är lite elaka om vi undanhåller den informationen för att liksom tycka att ja, men alla får göra som de vill och det finns liksom ingen som bestämmer någonting. Alltså, det kan vara en väldigt en stor trygghet att veta vad som är en normal matsäck.
Ja, jag tycker det där är ett problem som vi ofta har i Sverige, att vi undviker att berätta vad normerna är, för vi är så öppna och tycker att allt ska, man ska få göra som man vill och sådär, och det är ju bra, men vad är normen? Det är jätteviktigt att få veta det. Nu har vi, som det är nu, så ska man liksom var och en försöka lista ut det från, av sig själv istället, utan att vi säger någonting, fast vi vet ju vad det är och vi tittar konstigt på den som inte uppfyller normen, men vi säger ingenting.
Ja. Så när jag skriver pannkakor är en vanlig matsäck, så betyder det, det är en vanlig matsäck, men ni gör precis som ni vill. Men du... inget godis.
Nej, de brukar ju skriva i alla fall från mina barns skola att ni får skicka med ett litet fika om ni vill, skriver de. Och de skriver faktiskt inte matsäck, och så skriver de ej bullar eller godis, eller ej chips och godis eller något sånt där. Och så säger de, det kan vara till exempel frukt, smörgåsar, bla bla bla.
Vi får aldrig några exempel på vad man kan få med.
Vi brukar få det, och barnen har ju räknat ut vad som är som godis men ändå är tillåtet. Så att man kan ju, man får inte ta med sig godis, men man får ta med sig såna här, inte chokladbollar heller, men typ såna här, vad heter det, delikatobollar. Det räknas som fika. På något vis. Ja. Så det kan man ju ta med, fast det egentligen är i princip är godis. Så ja, man kan ju alltid följa sina barn när de brukar fatta ganska bra och ganska snabbt vad som gäller. Ja, men Parenting in Sweden, en jättebra, tjock, informationsrik, fin liten bok som du har skrivit här. Den finns att köpa nu ute i bokhandeln. Finns även på lysforlag.com såklart, till ett mycket fördelaktigt pris. Tips till alla som kanske gifter sig med någon från ett annat land och vill att den personen ska förstå hur man själv tänker här, för att det är inte så himla lätt. Så den, köp den nu, alla som den
alla
passar
som
för.
Lyssnar.
Och så säger vi tack för att ni har varit med oss i det här nya avsnittet. Vi ses igen om en månad.
Hej då!
Hej då!
Lisant de la gomme.